varmt välkommen till Noaks Ark-podden. Vi fortsätter prata med Mohammed Walaei som ska prata om hur det är att leva som ung med HIV-diagnos. Har du sett några bra serier eller långfilmer som handlar om hur det är att leva med HIV idag?
Jag såg en serie som jag faktiskt blev tipsad av en person som jobbar på Noaks Ark Stockholm idag, som ligger på Netflix, där det är en person som lever med HIV. Otrolig. Den personen lyfter, tar ut medicin ur i en scen, liksom lyfter ut, öppnar medicinskåpet eller liksom badrumsspegeln egentligen och tar ut en flaska Triumeq, tar en tablett, dricker vatten och går vidare. Otrolig igenkänningsfaktor. Nu har inte jag min medicin i badrumsskåpet, men jag åt också exakt samma medicin när jag såg den och det var så vardagligt, det gick så snabbt. Det var liksom inget fokus på det i den serien. Sen är det lite fokus senare kopplat till sex. Men det är nog en sån utmaning som jag tror är kopplat till den personens ålder i serien.
Ja, det är det vi vill ha mer av helt enkelt. Att det inte ska vara som big deal.
Har du sett någon serie?
Den har jag ju faktiskt sett.
Ja.
Nej, men det jag efterfrågar är just serier som behandlar hur det är att leva idag. För att jag har ju sett många bra serier som handlar just om 80-90-talet. Och jag vet inte om du har sett Angels in America till exempel, som är ju helt fantastisk.
Inte än,
nej,
men värd att se.
Nu under, precis, det tycker jag absolut att du ska göra. Och Arv kommer ju tillbaka till exempel på Dramaten nästa höst. Teater. Och kan jag rekommendera. Så att det finns ju väldigt väl representerat där tycker jag. Mycket, mycket bra. Men det efterlyser ju just fler serier och filmer som handlar om hur det är idag. Hur viktigt skulle du säga att det är för dig eller andra personer som är unga och lever med HIV idag att man har representation i media eller i populärkulturen överhuvudtaget?
Jag tänker att populärkulturen är en avspegling av det samhället som man lever i. Vi har ju inte sett det, eller vi har inte minst sett det kopplat till liksom den musiken som görs och den samhällsavspeglingen som finns. Bara kopplat till populärkultur och en känd, konstnär. Så Keith Haring.
Ja, ja.
Jag såg en kollega idag som bar en sån, liksom ett plagg från Keith Haring kopplat till H&M.
Ja, min son har likadant. Och jag köpte det där. Ja.
Wow! Så frågade jag den här kollegan, bara så, vet du vem det här är? Hon bara, nej, jag har ingen aning. Och bara då att jag kan så, men det här är faktiskt kopplat liksom till HIV och liksom till hela AIDS-epidemin och kolla upp konsten. Och så liksom det skapar samtal, man ser konst och man kan samtala om det och då kan man också samtala om HIV på ett helt annat sätt för att det ligger här och nu och i många fall då väldigt tidslöst. Så det är otroligt
viktigt. Verkligen. Han dog ju tyvärr bara när han var 31 tror jag. Men redan under sin livsstil så var han ju väldigt stor. Han samarbetade ju med många stora modemärken. Och Madonna och Jean-Paul Basquiat och Andy Warhol. Och han var ju väldigt, väldigt stor. Så han har ju betytt jättemycket verkligen. Och han sålde ju även och gjorde ju även verk. Och samlade in pengar till AIDS-forskning till exempel. Så han är ju verkligen ett bra föredöme. Nej, jag tror personligen att det har väldigt stor betydelse. Oavsett om det är litteratur eller om det är konst eller om det är dans eller teater. Jag tror att det är ett väldigt bra sätt att spegla andra människors situation och skapa acceptans och skapa en inblick i vilka dilemman man kan gå igenom. Och det handlar ju överhuvudtaget om konst. Att det handlar ju om hur det är att vara människa. Och med allt vad det innebär. Det kan ju vara otroligt kraftfullt verkligen. Och det är ju det som är häftigt också med att läsa böcker. Att man kan sätta sig in i helt andra livsöden med personer man aldrig kommer någonsin komma i kontakt med. Men det breddar ju ändå ens synfält. Och ens empatiförmåga. Att få de här kraftfulla berättelserna. Jag tror absolut att man, dels att det speglar samhället, men jag tror också att man kan påverka väldigt mycket med just populärkultur. Det kan ju också spegla hur man vill att det ska vara. Man kan ju, det finns ju någonting inom ekonomi som kallas för nudging. Och det var ju en person som vann Nobelpriset för det faktiskt för några år sedan. Nej, men jag tror att man kan göra lite samma sak inom kulturen. Att man kan nudga lite åt det hållet man vill att det ska gå och skapa en större acceptans.
Absolut. Jag tror att bara att vi sitter och pratar om typ Keith Haring är väl en sån stark bit att man har kommit åt det. Hur, liksom, hur kommer det sig att jag vet vem det är nu som är 25? Vi pratar om det, jag pratar om det med min kollega idag. Och det kanske är en sån grej som har gjorts inom det konstverket. Liksom, och att de som nu lyfter fram det här på nytt och ger ljus till det. De nudgar nog in det här i oss lite yngre som inte var med när de här stora verken fanns för att lysa upp det och belysa det. Mm. Det är otroligt fint hur vi kan påverkas positivt.
Det tror jag också. Sen tror jag att man både medvetet och omedvetet ibland påverkas av det man läser och sociala medier och så vidare. Så man får ju vara lite vaksam kanske.
Ja, det är en ny tid med AI och massa annan informationspåverkan. Ja, så verkligen. Gäller det verkligen att spetsa sina ögon och vara källkritisk.
Mm. Men hur skulle du säga att vi skulle kunna bli bättre på till exempel att minska stigmat genom kommunikation framförallt då?
Jag tror starkt på att, som du lyfte, med liksom populärkultur och att få in det på något sätt och skapa en diskurs utav det. Sen så bara att prata om HIV, prata om sex och prata om liksom alla bitar däromkring, att våga förhandla. Lite som jag var inne på innan, att så det här skapade någon typ av process i mig som gjorde att jag ser ljusare på möjligheten att förhandla idag. Att även ta det liksom i ett större perspektiv, att kunna förhandla samtalerna. Det jag upplever i alla fall när jag pratar med lite äldre personer, och inte så mycket äldre personer, men kanske 10-15 år eller vad jag är, att personer i min omgivning och i min ålder vågar prata bara om sex på ett annat sätt. Det gör att man minskar liksom stigmat inom sex. Nu är det dags att ta nästa kraftsteg och minska stigmat inom liksom STI:er och våga prata om det och liksom lägga ner den här skammen som finns kopplat till sex. Det händer saker när vi har sex. Vi får könssjukdomar. Det är jätteonödigt, men det händer. Och istället för att skuldbelägga den personen då, så se till att erbjuda den typen av vård. Och inte bara kopplat till klamydia, men också kopplat till HIV. Jag tror att det är ett bra första steg för att vi ska minska stigmat.
Jag upplever ändå, eftersom jag är lite äldre än vad du är, att det har hänt enormt mycket på den fronten. Att om jag tittar tillbaka 30-35 år sedan kanske, så upplever jag att det fanns ett större stigma kring just den typen av sjukdom, klamydia, gonorré, att det var mer skambelagt än vad det är idag. Så jag tycker ändå att jag kan se en positiv trend just ur det perspektivet. Och det betyder ju inte att det inte finns kvar, men jag upplever ändå att det går framåt.
Jag tror absolut att kopplat typ till klamydia och gonorré, att den utvecklingen har gått framåt, och att nästan lite lättvindigt på ett sätt, om man får vara lite konservativ, att, vilket är också den tanken som jag hade när jag fick min diagnos, att ja, men det är klart att det är klamydia jag har om det är någonting. Min tanke gick inte ens till HIV, men att det hade varit så fint om det var så kopplat till HIV också, att så här, ja, men det är lugnt, jag äter bara medicin i 2 veckor och sen så är det borta, eller 10 dagar eller vad det nu är för klamydia. Samma sak kopplat till HIV. Ja, men det är lugnt. Jag käkar bara en tablett om dagen och så klart. Eller jag får min injektionsspruta varannan månad, vad det nu är. Att komma till den, om den världen hade varit så idag, hade det varit helt otroligt och väldigt annorlunda.
Mm, jag tror också det. Och hur mycket tycker du att man ska ta ansvar för själv som har diagnos? Ska man vara en del i att vara mer öppen? Det handlar ju om ens personliga integritet. Och jag tänker att med andra sjukdomar som cancer eller hjärtsjukdomar, det är ju inte nödvändigt så att alla är öppna med det heller. Därför att man inte har någon lust med det helt enkelt. Och det, så måste det ju alltid vara. Men den typen av sjukdomar är det kanske inte lika mycket stigma kopplat kring. Även om det kan vara det. Alltså det är ju faktiskt så att många av de som råkar ut för hjärtinfarkter till exempel, eller problem med hjärtat, det finns ju väldigt mycket skam och skuld kopplat till det. Det kan ju vara att man, jag borde ju ha sovit mer, jag borde inte ha druckit så mycket alkohol, jag borde inte ha varit överviktig. Det finns ju massa saker som, nej men som jag sa, att man har någon slags skam över varför man har drabbats. Ingen ska ju behöva prata om det om man inte vill. Men en del av det jag hör dig säga här är ju att många som har gått ut och berättat om det i din ålder har fått en positiv erfarenhet. Och det kan ju få ringa på vattnet. Hur tänker du kring det?
Ja, det där är så svårt, för att jag har möjlighet att göra det. Jag har bara mig själv som skulle kunna påverkas. Det är så fel att säga att jag står själv i det här. Det gör jag ju verkligen inte. Men jag står själv i den här diagnosen kopplat till att det är jag som har den i min familj. Min mamma lever inte med HIV. Och om jag då utelämnar att jag lever med HIV, så kan man inte dra spekulationen egentligen, så som jag vet den, till att min mamma lever med det. För att jag kan avfärda det ganska snabbt och säga att ja, men jag hade sex och fick den här diagnosen 2017. Så att kopplat till det, så om man kan och orkar framför allt vara en bärare och en förebild och gå före, så tycker jag verkligen att man ska göra det. Men där måste man ju också känna själv, vad orkar jag göra, vad vill jag göra, och det kräver kraft, det kräver ork och energi. Och tyvärr liksom idag, fortfarande idag, så måste man utbilda personer, vilket är jättepositivt på jättemånga sätt, men det kräver att man har den här kraften att sitta och utbilda personer. Det är nästan som att ha en elev med sig konstant i ens liv, och du berättar samma detaljer om och om och om igen. Att gå in på detaljer som kanske är jättejobbiga för en själv, även om de utåt sett inte syns att de är så jobbiga, det kräver kraft, det kräver en kämparglöd. Och jag tror att både kopplat till HIV, men också som du beskriver liksom andra sjukdomar och andra diagnoser, att det är samma sak där. Och det är också därför vi har de här stödgrupperna i så många olika segment. Att för dig som har blivit liksom utsatt på något sätt, eller för dig som är i den här situationen, att man samlas och har det här liksom känslan av sammanhang. För att där behöver man inte utbilda varandra. Mitt korta och enkla svar är, jag önskar att flera personer banade väg och gick före, inte bara för min skull, men också för de som kommer efter oss skull. Men jag har full respekt för att personer inte vill, orkar eller kan.
det där är ju också ett dilemma för föräldrar som lever med barn med HIV. Dels den här viljan att leva kanske ett, vad man skulle kunna beskriva, kanske ett mer befriat liv då, att inte leva med någon hemlighet. Och framförallt att man har ett barn som man vill ska växa upp som en trygg individ som är stolt över sig själv. Men då ska leva med att du ska vara stolt över dig själv i alla lägen. Men du ska inte berätta om din HIV-diagnos för att andra människor kan bli rädda. Men du ska fortfarande vara stolt över dig själv i alla perspektiv. Mycket kanske för att man som förälder alltid vill skydda sina barn för andras fördomar och okunskap. Och det är ju ett dilemma. Vad skadar mest egentligen? Och det där är ju ett otroligt svårt ställningstagande som förälder. För att du vet inte riktigt vad ditt barn kommer att råka ut för. När det gäller till exempel andra föräldrar på förskolan eller i tonåren till exempel då. När man kanske vill börja ha sex och så vidare. Och alla vet ju att i högstadiet så är till exempel barn kan vara rätt brutala. Så då handlar ju om dels den här skyddsmekanismen. Men också att man ska se upp för sig själv och känna att det här är en del av mig. Och jag är stolt över det, jag står för det. Det är ju otroligt svårt.
Jag tror att det är jättesvårt för både de föräldrarna som har barn som lever med HIV, där föräldern också lever med HIV, men också jättesvårt för de personerna där bara liksom barnet lever med HIV. För att i den första scenariot då, där liksom både föräldrar och barn lever med HIV, där har ju föräldrarna sin upplevda uppfattning om hur det är att leva med HIV, och det kan antingen liksom visa sig i någon sorts begränsning, att man inte pratar om det för att man själv har mött stigma och man själv har en upplevelse av vad HIV är, men också åt det andra liksom föräldragruppen där föräldern inte lever med HIV och inte alls har en uppfattning egentligen om hur det faktiskt är att äta mediciner varje dag och bara har den här andrahands informationen och bara har den här, okej, så här känns det, men du får aldrig veta hur det faktiskt känns. Det kan vara tvingande åt båda hållen, skulle jag nästan kunna tänka mig. Att liksom, ja, men den ena kanske kan känna att den blir tvingad till att vara mer öppen än vad den vill vara, medan den andra blir tvingad till att inte berätta för att det finns en upplevelse hemifrån.
En vanlig orsak kan ju vara att föräldrar känner att när du är så pass stor så att du kan svara på frågor, då är det kanske dags för dig att fundera på om du blir öppen med det här. Men när du inte kan svara på frågor som eventuellt kan dyka upp, då kanske det blir obehagligt för dig. Det är kanske bäst att vi väntar. Jag tror att det är ett väldigt vanligt scenario, att man kanske vill vänta tills barnet är 13-14 för att just kunna känna att de har tryggheten i att de vet vad de har, de vet de här vanliga frågorna kan dyka upp, då vet jag vad jag ska svara och vad jag ska hänvisa om jag inte kan svara vidare. Jag säger inte att det är rätt eller fel, men jag tror att det är så många kan uppleva det. Och sen ska man inte glömma bort också att det finns ju faktiskt föräldrar som har upplevt att de har berättat för till exempel familjemedlemmar. Och det har slutat med att deras barn inte får träffa sin kusin till exempel på 3-4 år. Fast information går att tillgå på alla upptänkliga vis, som du vet. Mm. Eller varit med om många fördomar i vården till exempel. Ganska extrema exempel till och med. Och det är klart att det gör ju någonting med den föräldern, att den får bekräftat att okej, det här är farligt och det här vill inte jag att mitt barn ska vara med om. Men det är ju både, ja, men det är båda perspektiven menar jag, man måste ta hänsyn till. Och sen till slut så tror jag att det är bra om barnet helt enkelt får ta, när den är kognitivt så att säga utvecklad, så att den kan förstå konsekvenser, så är det nog bra om barnet får ta ställning till det. Det är inte alla som tycker det, men det är en variant.
Jag håller med dig i den tankebanan. Jag tror dock att det finns en risk att det blir sent och att man kanske skadar ett förtroende. Speciellt om ett barn har ätit medicin hela livet. För då tror jag inte att det är så sent som vid 14 års ålder som man börjar undra, okej, men varför äter jag den här medicinen?
Nej, nu missuppfattar du mig. Alltså barnet får ju alltid reda på det från början. För att barn går ju till exempel Huddinge. Och där pratar man alltid öppet om HIV. Sen i en viss ålder så är ju barnet 100% ointresserad. HIV, what? De får ju till exempel göra olika spel för att de ska förstå. Ja. Så att de är ju medvetna hela tiden om. Men de förstår ju inte att de har en kronisk sjukdom. För de har ju inga tydliga symptom. Så därför är det ju inte förrän i 10-11 års åldern som de börjar förstå. Jaha, men varför äter jag den här medicinen? Alltså jag känner mig inte sjuk. Jag förstår att jag har HIV. Men det kunde ju lika gärna vara, jag har Asperger eller ADHD. Alltså, det betyder ju inte så mycket för dem, för de har ju inga tydliga symptom. De äter ju bara medicinen. Men sen när man någonstans är mer kognitivt medveten, runt 10-11 vet jag att till exempel Vendela som är sjuksköterska på barnmottagningen på Huddinge säger att det är då de börjar förstå mer konsekvensen och vad det innebär. Då är de mer intresserade. Innan dess så är de väldigt sällan intresserade av vad det innebär för någonting. Och efter det då när de blir lite äldre så brukar fler frågor poppa upp. Och kanske också behovet av att umgås med likasinnade är mycket större. Medan när man går på familjeläger när man är sådär 3, 4, 5, 6, 7, då är det ju bara kul att gå dit och laja. Sen går de ju dit och har föreläsningar, men de fattar ju ingenting. Det är bara att gå dit och leka lite. Och så är det små gubbar som ser ut som poliser som är medicinen. Ja. Så det var det jag menade, att de vet från ett väldigt tidigt stadium att det är HIV, men inte vad det innebär. För då, hjärnan är inte utvecklad att ta in det.
Jag tycker att det är väldigt fint att du lyfter det du har fått höra från Vendela på Barnhivcentrum, att de går in mycket tidigare ålder, och det är väl lite den uppfattningen som jag kanske har fått också när jag har varit i dialog med dem, men inte riktigt den som jag har ifrån den dialogen jag har med personer som är i min ålder som lever med HIV. Många som jag liksom känner har kommit på konferens eller läger egentligen, barnläger, vid 13-14 års ålder, och det är inte förrän där som de först möts av att jag lever med HIV. Så att det är ju fortfarande samma ålderstid egentligen som du beskriver, men där man inte har varit med och kanske fått förhandla eller fått information om varför äter jag medicin varje dag. Och det är väldigt fint att man involverar, och jag tror att det är väldigt viktigt att man involverar barn i den processen tidigare.
Det tror jag också. Och vad skulle du säga konsekvenserna blir för de här barnen då? Vad är det de går igenom när de väl får den insikten så pass gamla? Känner de sig lurade då, eller?
Jag har ju själv inte gått igenom den processen, men den bilden jag har fått av när jag har liksom samtal och pratat med personer är att, inte att man känner sig lurad, men det blir lite så att man förstår mer. Man tror inte på sina föräldrar som en person som lurar en där i den åldern, skulle jag säga. Inte utifrån det här i alla fall. Men att man börjar förstå att det blir nästan lite så, aha, är det därför? Aha, vad betyder det här? Ofta de samtalen som jag har haft kopplat till den här åldersgruppen är också personer som har utomeuropeiskt ursprung, där man inte har pratat om sex och samlevnad och liksom sådana typer av samtal hemma heller, där även sådana samtal kommer upp och blir som en oj, vad är det här? Så att det blir väldigt många liksom processer i den tidiga tonåren eller någonstans i den övergångsfasen som man är i den åldern, som ja, men växer till liv, och där för första gången så börjar man samtala om aha, men vad är det här för tablett som jag faktiskt stoppar i mig?
Jag vet att på Huddinge i alla fall så har man en kurator som vid 13 års ålder erbjuder enskilda samtal med barnen. För innan dess är det ju alltid en kurator med, som du vet. Och det är en sjuksköterska och det är en läkare. Men just när de är 13 så brukar de vilja gå iväg själva med barnet. Så att de får en egen relation och prata om allt möjligt. Även sina föräldrar säkert. Brukar man som tonåring vilja göra.
Tänk vilken dröm. Ja. Att liksom, nu levde ju inte jag med HIV när jag var 13. Men tänk vilken dröm att få möjlighet att bygga en sån relation och skapa ett sånt förtroende mellan sig och vårdpersonalen som man möter. Det måste vara värt så mycket för de personerna. Eller kanske inte alls för vissa, men jag tror att jag skulle se det som otroligt värdefullt att kunna göra det. En annan hade ju den här typiska skolsköterskan som fanns på plats och varannan är ledig måndag och när solen skiner, typ lite så skämtsamt. Men att ha den täta dialogen och möjlighet att ställa de här frågorna under tiden som man genomgår en pubertet och en sån utveckling och en sån process måste ju vara supermäktigt.
Mm. Jag vet att Noaks Ark har ju bland annat anordnat läger till exempel med barnhivcentrum, och då har det ju varit uppdelat på yngre barn och barn i kanske 9, 10, 11 års åldern och sen uppdelat på jag tror 13 till 18. Och det brukar ju vara enormt givande verkligen, så jag hoppas att de kan fortsätta. För att jag har ju pratat med en del barn som har gått igenom där, och just det här att de upplever den här otvungna relationen. För att det är inte alltid så att de pratar så mycket om att de har HIV. Kanske till och med ganska sällan. Men det är ändå den här underförstådda gemenskapen och förståelsen som betyder så mycket. Enormt mycket. Så att jag hoppas att de kommer fortsätta med det.
Jag vet precis vad du menar. För jag har varit både på liksom som gäst på lägret för barn, som vi säger då, vi som är vuxna. Men också varit deltagare på lägret för liksom unga vuxna som lever med HIV. Och det är så värdefullt. Och man pratar, för vissa personer så är det ju enda tillfället på hela året där man kan faktiskt ventilera. Och för andra personer är det precis som du säger, det här underliggandet. Precis som det jag försöker skapa i min stödverksamhet. Det här underliggande känslan att du förstår mig och jag förstår dig. Men vi spelar fotboll. Det är liksom inga problem. Eller vi kör ett escape room idag. Det blir svinkul. Det är så fint. Och så skönt bara att så. Man vet att det är så här, du vet hur jag känner. Det behöver inte vara att jag ens berättar. Du vet hur jag känner. För vi är på samma plats eller så.
Mm. Och vad skulle vi kunna göra bättre på Noaks Ark? För att nå just den gruppen, tänker jag. Unga.
Unga barn eller unga vuxna? För jag tänker att det är två olika.
Ja, för unga barn är lite mer uppstyrt. Ofta. Men unga vuxna, de väljer ju kanske lite mer om de vill gå eller inte. Medan yngre barn har ju föräldrar som bestämmer att ja, men det här är en bra aktivitet för oss att gå på.
Jag tror starkt på det samarbetet som Noaks Ark och Positiva gruppen, Noaks Ark Stockholm ska vi säga, och som Positiva gruppen har, som är både liksom ett regionalt och ett nationellt samarbete. Att utöka det, arbeta med det befintliga för att stärka det snarare än att skapa en helt ny struktur. Det finns en bra, stabil grupp med personer. Jag tänker skapa ringar på vattnet. Fortsätta liksom skapa intressanta grejer. Och kolla liksom, där jag själv står nu är att verkligen knyta an engagemanget kopplat till de som deltar och få med personerna att vara med och påverka så att man bekräftar den här autonomin i individerna och att det är inte jag som styr och det är inte du som styr utan det är vi tillsammans som styr, det är vi tillsammans som skapar det här för att det här forumet och den här platsen är för oss. Det är inte för dig eller mig utan det är för oss tillsammans och vi vill att så många som möjligt ska kunna ta del av dem liksom forumen. Att Noak Sark bidrar med sin kompetens som organisation för att skapa det här utrymmet för de som liksom jobbar nere på golvet men också i hela strukturen. Det tror jag är liksom det steget som vi är i nu faktiskt.
Mm. Ja, det är ju drygt 110 barn tror jag som lever över Sverige idag med diagnos och det skapar ju lite problematik såklart eftersom de lever över hela Sverige så det är ju inte helt lätt att dra ihop folk alla gånger, det kräver ju en del, man kanske måste resa hit med tåg och själv och så vidare. När det gäller att informera ungdomar överlag om HIV eller STI för den delen, hur tänker du kring det? Alltså hur skulle vi kunna på ett bra sätt, för att som du sa här tidigare, att man kanske har koll på klamydia och gonorré, men HIV är ingenting man direkt har på näthinnan. Hur skulle vi kunna jobba på ett bättre sätt för att helt enkelt bli bättre på HIV-prevention bland unga?
Jag tror att när det kommer till de bitarna att vi ska använda våra medel och våran kraft och våran drivkraft, vi är experter på det här är vi bra på till skillnad från skolvärlden som är också otroligt kompetenta men de ska göra 300 saker under ett läsår, där ska vi komma in med våran expertis, skapa ett intressant upplägg, någonting som man fastnar för. Jag tror att de flesta som jag känner, nästan alla har varit på någon typ av föreläsning med någon person utifrån någon sorts liksom utsatthet i samhället. Man har nästan liksom lagt upp det och målat upp den bilden på något sätt. Men när man har varit på de här föreläsningarna och fått höra det, och det spelar ingen roll vilket perspektiv det är, man bär med sig det ganska starkt så länge det har varit intressant, interaktivt, bra gjort liksom. Jag tror att där kan hela civilsamhället ta del och ta kraft i att så här ska vi göra. Det svåra blir ju att hur får vi plats? Mm. Hur kommer vi in i den här världen som har 300 000 saker? Kan vi gå in i de här sexualkunskapsveckorna? Men de är fortfarande fullmatade med information. Kan vi mötas eller skapa forum runt omkring en plats där ungdomar redan samlas? Det här, jag tror att alla i hela civilsamhället kämpar och bråkar om den här grejen. Men jag tror att vi måste också i det hitta varandra. Vad kan Noak Sark och Positiva gruppen och RFSL och RFSU göra tillsammans för att skapa det här paketet som är intressant, som är innehållsrikt, som får personerna som sitter där att känna att okej, jag vill antingen engagera mig eller jag måste påverka mig själv och gå därifrån med minst en ny lärdom. Mm.
Jättebra idé verkligen. Min förra arbetsplats så arbetade vi med Skapande skola just. Och det handlar ju om att lärare hela tiden tittar efter saker de kan ta in, föreläsningar, workshops och de vill ha material att jobba ut efter. Bland annat så gjorde vi en podd som heter Flyktingpodden där en äldre person som har flytt träffar en yngre. Och så gjorde vi ett material kring det så lärarna kunde jobba. Det är ju ett ganska enkelt sätt där det inte är så personalkrävande så att säga. Man behöver inte skicka ut någon till Gällivare. Det är ju ett sätt. Men jag tror också, som du säger, vi hade ju också personer som åkte ut och gjorde de här workshopsen på några timmar. Och det kräver ju att man har någon som säljer in det helst. Och kontaktar, gör uppsökande verksamhet. Men det kan ju vara otroligt effektivt verkligen. Så att jag skulle vara jätteintresserad av att diskutera ett sånt eventuellt framtida samarbete. Just för att nå de här yngre.
Jag tror att det svåra ligger i det du säger. Med det här med resurser och hur ska man göra. Och jag tror att absolut flyers och liksom den typen av information. Till och med att skapa och sälja in upplägg till sjuksköterskor och så vidare som jobbar inom skolvärlden är otroligt viktigt som en del av det hela. Men jag tror att de här personliga historierna, jag tror att de väger så tungt. Det är sån tyngd i det. Och det är också det jag själv har med mig, delvis ifrån personer som lever med HIV, men också personer som man har träffat som har liksom injicerat droger eller annat som kanske inte tilltalar mig eller som inte egentligen rör mig som person eller där jag inte associerar mig med specifikt den typen av grej. Men man kan känna igen sig i den känslan och verkligen gå därifrån och bara okej, wow, det här var så fint.
Jag håller med. Det personliga mötet, överlägset bra.
Men det är svårt att möta 10 miljoner människor också i ett svep.
Det är lite resurskrävande, men en bra ambition om inte annat. Bra. Är det någonting annat som du känner att du skulle vilja tillägga? Vi har ju pratat om ganska mycket här idag, men är det någonting annat som du känner att du skulle vilja prata om?
Jag tänker det absolut viktigaste i allting jag gör när jag pratar och kommunicerar, pratar med vänner, pratar med dig, är att våga testa sig. Det kan vara så jobbigt och det kan vara så enkelt. För mig var det superlätt. Men att våga testa sig, att antingen gå till sin ungdomsmottagning eller gå in på Noaks hemsida och kolla vart man kan få testning, för att det är superenkelt. Jag vet att flera RFSL-kliniker också erbjuder testning. Liksom våga göra det periodiskt och ja, men bara testa sig. Det är så enkelt.
Om man gör jätteenkelt och du får svar på mindre än 20 minuter. Så.
Ja, det fick inte jag. Jag fick vänta en vecka, men till och med det var enkelt att liksom gå till ungdomsmottagningen och testa sig. Det är mitt absolut starkaste medskick. Det har det varit sedan 2017 och det kommer det alltid att vara.
Mycket, mycket bra. Har du något livsmotto som du skulle dela med dig av?
Allt går om man vill. Det är nog ett bra... Det är taget från Isabella Löfven-grej från början faktiskt. Men det är alltså, allt går om man vill. Om man kämpar, det kan kännas förjävligt att kämpa. Men att kämpa och ta sig över, det går. Och det känns riktigt bra när man har tagit sig förbi.
Ge inte upp. Mycket bra, speciellt i det här mörka klimatet. Ja, men stort tack för att du var här. Det har varit så otroligt intressant att prata med dig.
Tack själv, tack för att du har tagit hit mig.